Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Så säger vi hej och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin André, och även av dig, Anna Sandell.
Ja, och idag också av Ida Eugenius.
Hej! Vi har gäst! Vi är så glada för att vi har gäst.
Ja, men det är superkul att vara här.
Ja, men vi är, du ska veta att det här känns asfett för oss.
Vi har sett fram emot det hela sommaren.
Verkligen, vi har verkligen gjort det. För att vi, alltså det här kommer bli ett lite speciellt avsnitt.
Ja.
Vi kommer göra en djupdykning i ett fall. Ett fall som du är expert på.
Ja, men jag blir nervös nu.
Du är absolut mer expert än vad vi är.
Gud ja.
Vilket alltså, är inte svårt.
Men jag tänker typ att det finns få personer i Sverige som har bättre koll på det här fallet än vad du har.
Det tror jag också.
Ja, men det var, jag och Karin är ju med i en true crime-grupp på Facebook. Ja. Och då när han grep så jag bara, jävlar, jag skulle ha liksom profilera mig som expert.
Verkligen.
I fallet innan.
Men verkligen.
Så, för berätta vilket fall det är, ja, som du är expert i.
Golden State Killer.
Ja!
Kan man ju blott det?
Ja, det får man.
Men ja, nu ja. Kan man ju det.
En mördare med många namn. Och vi ska typ gå igenom alla. Jag tänker också att vi kan säga att du bloggar ju på mörderier. Bloggen som vi har pratat om tidigare, som vi tycker är superbra. Man kan lyssna på din morgonpasset. Var du med? Du har varit med PP3. Du har ändå, kom igen nu, du har ändå tagit expertrollen här nu.
Verkligen, you've been around.
Ja, jag fick den serverad.
Så skönt, det är perfekt ju. Vi tänker typ att vi ska så här, vi ska ge en inblick i Golden State Killer idag, helt enkelt. Men ofta tänker man ju så här, folk har så himla bra koll på det fallet för att det har varit så himla stort. Men fan vad man inte typ har det ändå på något sätt, för det är ju ett gigantiskt fall.
Ja, det är, har ju förändrat också. Det är Kalifornien. I både norra delar och södra delar av Kalifornien. Så det är väl lite där namnet kommer ifrån. Ja. Golden State. Så det är ju enormt. Men det tog också lång tid innan man förstod att det var samma person som låg bakom alltihop. Så då har det också gått ganska mycket under radarn.
Ja, men exakt. Han är ju, och vi ska ju prata mer om gärningsmannen förstås sen, men det känns, ja, men som sagt att liksom alla fallen, det finns ju, alltså han är inte en av de så här superkändaste av seriemördare. Nu är han ju typ det. Men han var, han det kanske känns inte som att han var det då.
Nej.
Fastän det typ är,
men det är
så jävla
som
många
Ida säger att för att man inte förstod att det var samma, så kunde han ju inte bli känd för allt eftersom man inte fattat att han var.
Man fattar inte vilket jävla,
vilket as han verkligen, 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 verkligen var.
är. Exakt, precis. Men du, jag tänker, vi börjar från början helt enkelt. För var liksom börjar den här historien? Alltså var, vilka är de första brotten som är en del av det här, jag menar, av Golden State Killers liksom vidriga CV?
Alltså då visste man ju inte det, men det är i Visalia, 20 mil söder om Sacramento, som senare kommer att spela en ganska stor roll i den här berättelsen. Så härjade en inbrottstjuv som inte riktigt var som andra inbrottstjuvar. Det är liksom, han bröt sig inte in och tog saker av värde och stack så fort han kunde, utan han tog först och främst liksom inte saker som hade så stort värde. Det kunde vara liksom ett örhänge eller ett fotografi eller frimärken.
Fan, det är typ det läskigaste.
Ja, det är otroligt obehagligt. Ja.
För just att känslan
någon
att
någon bryter sig in och tar en osthyvel som man använder varje morgon.
Ja, men det är så konstigt.
Ja. Jättekonstigt.
Ja, men exakt, att det är så läskigt för att det är så weird. Att man fattar att så här, det här är inte bara för att få pengar.
Nej.
Ja, jag är obekväm redan nu. Perfekt, nu kör vi.
Så han hängde kvar länge liksom. Kunde sitta där i soffan och laga mat i någons kök. Och så mycket, alltså det var ett sexuellt motiv, insåg man också ganska snabbt. Att kanske tog underkläder och la dem i en hög och onanerade på dem. Ja. Eller liksom så här, det blir men riktigt obehagligt att komma hem och någon liksom har varit där så länge. Mm. Och det börjar liksom trappas upp senare. Han liksom, ja men polisen är mycket väl medveten om att han är där och vill åka till specifika områden. För han liksom också tittar in genom fönster, går runt liksom och stalkar folk. Mm. Och en natt så bestämmer han sig för att han ska ta med sig en tjej, att han ska föra bort en tjej. Och då vaknar hennes pappa och försöker stoppa det. Och han blir skjuten och avlider då av skadorna.
Alltså han har med sig pistol liksom.
Ja, det, ja precis. Alltså,
förlåt, jag gjorde precis en lite sån dum koppling med TV. Jag bara, men han dog ju inte då för han lever ju nu. Men det var pappa.
Ja, pappan. Precis. Så okay. Liksom, sen, och då blir polisen liksom, men verkligen, det här måste vi satsa på. Vem är det här? Vi var, liksom, de hade ju poliser som var undercover, liksom, som de visste ungefär vart han var. Men liksom, de fick aldrig riktigt tag på honom. Och då en kväll så bestämmer sig då polisen, liksom den närmsta gruppen, att nu säger vi inte något till de andra poliserna utan vi, det här får stanna här. Mm. För det verkar som det liksom, ja, att han får tag på information från någonstans. Så en polis som heter McGovern gömmer sig i ett garage och så ser han den här mystiska personen smyga omkring. Så han då konfronterar den och personen liksom, han blir men riktigt galen liksom. Han skriker med ljus röst liksom, att du får inte döda mig liksom, hysterisk.
Är personen i fråga maskerad?
Nej, så han ser den personen.
Ser hans ansikte liksom.
Ja, och det görs en fantombild också. Och det är den fantombilden som man har skrattat åt väldigt mycket för att den ser. Jag vet inte ens hur man ska beskriva den.
Vi lägger ut den.
Ja. Exakt, vi lägger ut den i vår Facebookgrupp.
Ja.
Tror du att det var att han var dålig på att beskriva eller får du känslan av att det var en väldigt dålig sketchartist?
Nej, det visar ju sig sen att det var den bästa sketchen. Den är ju på pricken. Men det var väl...
Det var att han såg så jävla konstigt ut.
Ja, men att den såg inte ut som de andra.
Nej.
Att han förändrade... Det var ju en jättestor diskussion om det här då var samma person som gör liksom resten av attackerna i Sacramento och senare i södra Kalifornien. Att man diskuterade det väldigt mycket för den här personen är mycket större, liksom stora ben. Ja, men det var liksom, jag tror att det var något vittne som beskrev att det såg ut som han hade liksom en utvecklingsstörning, liksom hur man nu ser det på en person. Men liksom utstående öron och så. Ja, men i alla fall McGovern ser honom och liksom, han skriker då den här konstiga mannen. Och men han har ena handen i fickan och tar fram en pistol och skjuter mot polisen. Men träffar då i ficklampan som polisen håller i. Och han klarar sig men han får glassplitter i ögat. Och det är inte så kul.
Nej, det är inte. Det är verkligen höjden av inte kul.
Det kan vi ändå komma överens.
Men han skjuter ju liksom, ja men när han blir konfronterad, han skjuter ju för döda.
Men det känns som en sån jävla eskalering.
Ja, ja.
Alltså både från typ såhär bryter mig in och är superobehaglig, onekligen. Men typ såhär, nu ska jag kidnappa en tjej. Nu har jag typ plötsligt mördat någon och nu skjuter jag mot polisen.
Vad hände med den tjejen som kidnappade? Han stack därifrån bara? Eller
ja,
när
precis. Så hon lever än idag. Och hon har uttalat sig. Det här det var 1975. Efter det här så hände inget mer i Vesalia.
Efter att polisen har konfronterat honom så är det liksom, det blir tyst. Eller så.
Precis. Däremot så börjar det hända saker i en annan del av Kalifornien ungefär ett halvår senare. Då var det juni 76. Och nu är det inte en inbrottstjuv som tar sig in utan det är liksom en våldtäktsman som verkligen är våldsam. Han är ute för, han vill liksom skada.
Ja.
Så han har ett modus operandi. Mm. Coolt polisord.
Vi gillar sånt. Vi gillar sånt.
Rock, hello.
Som han tar sig in hos personer, ofta tidiga morgontimmarna. Genom ett fönster eller en sån liksom, mycket, vad heter det, sliding doors.
Mm. Just det.
Skjutdörrar.
Ja, just det. Mm. Så vaknar man då av att liksom det står en person i en ström maskerad.
Fucking mardröm alltså. Mm.
Ah. Jag tänker också att det blir läskigt för att det är på liksom morgon, alltså tidiga morgonen. För att jag är som mest rädd
vid spöktimmen.
Vid spöktimmen. Spöktimmen eller när man vaknar typ vid 2. Det här kanske var vid 2. Men jag tänker att det här, om det var så här vid 4-5 när det ändå så här, nu ska jag snart gå upp. Ah. Då tänker man att man är safe. Eller?
Ja, jag tänker det.
Jag vet inte.
Uppenbarligen inte.
Kanske inte. Mm. Ah, okej, okay. Så man liksom vaknar av att det är en person som står vid sin säng maskerad. Uh-huh. Var det inte så att han också ofta hade gärna klätt av sig redan?
Ja, i de tidiga attackerna står han då Kalle Anka style Ankeborg. Och det är ju också så himla konstigt.
Det är också en mardröm. Visst, om vi ska vara helt härliga.
Träffa en kille som bara är Kalle Anka. Kalle Anka.
Ja. Oh, gud, det är så hemskt.
Men
det är så
hemskt. Ja, men det är fruktansvärt.
Ett vittne efter den tredje attacken, en granne, såg att det gick en man med vita shorts nedför gatan, lunkade helt chill liksom. Men det var inga shorts, det var bara...
Det var han så solbrända.
Ja, precis.
Men det är ju helt, vänta, så han liksom går ifrån de här husen bara utan att ha klätt på sig.
Ja, de första attackerna.
Sen skaffar han sig lite manners.
Ja, men han utvecklas ju under tiden. Mm. Och liksom...
Men i de första husen är det kvinnor som bor själva?
Ja, det är han bevakar dem ganska långt innan. Alltså det är, man upptäcker det efteråt liksom. Mm. Att man är kanske den första, i första attacken, att hon hade sett liksom att det var en gammal amerikansk bil som körde förbi och betedde sig väldigt märkligt liksom, flera gånger, och när hon kollade på den så kollade den bort. Mm. Och att det är alltså alltid vid alla attacker händer det saker runt omkring. Man får samtal av, alltså är det tyst på andra änden liksom, det kan vara månader innan.
I andra hus liksom.
Ja, och i ens eget. Liksom, att han kontrollerar liksom hela liksom, kvarteret för att ha kontroll.
Liksom. Det är sån, liksom sån tålamod att just det där att bevaka, att inte bara göra en sån, här ser det ut att vara öppet fönster, utan liksom verkligen
extremt sånt, alltså att man har överlagt så himla mycket.
Så läskigt.
Alltså det är de i profilen som görs senare, så tror man att liksom det förarbetet var lika stor njutning, eller vad man ska säga liksom,
förtjänst. Okay, maktkänsla så här, att veta vad alla pysslar med liksom, på...
Men precis, och liksom, nej men det är liksom, man hör någon som springer runt på taket, man vaknar och fönstret står öppet men inget är taget. Det är liksom hundar skäller. Mm. Ja, men det är mycket märkliga saker som händer. Mm. Och sen en natt så står den maskerade mannen där liksom, kan med en kniv knacka på sängramen. Liksom.
För vad är det som händer då när hans offer liksom vaknar av att han är där? Vad händer sen?
Nej, alltså han har nästan som ett manus som man alltid följer. Han är väldigt liksom, men det är väldigt tydligt att se att det är han och inte en annan våldtäktsman. För vid den här tiden så var det relativt många våldtäktsmän i Sacramento också. Men han liksom pratar på ett väldigt liksom konstigt sätt med så här, stängda tänder, liksom väser. Mm. Han binder, om det är flera i huset, om det är, i början attackerar han även om det är liksom andra kvinnor i huset, en syster eller mamma eller så. Så binder han om och man får ögonbindel, och sen liksom han hotar med kniv och liksom väldigt, ja, liksom håll käften. Och så kan han fråga saker, men om man svarar så säger han också håll käften. Mm. Säger att han vill ha mat och pengar, men det vill han inte alls. Och liksom själva våldtäktsdelen är inte det mest centrala. Det är flera av hans som har blivit utsatt för honom som liksom har känt det. Mm. Utan han går runt, rotar runt, vänder upp och ner på huset, lagar mat, tar, liksom, tar så konstiga saker. Ibland liksom, så går han och säger att han letar efter droger.
Mm.
Sen så häller han ut dem. Alltså så här, bara så konstiga grejer, som att det är villospår.
Ja, men typ när våldtäktsbiten är någonting han liksom återkommer till. För han är, även här är han i hus väldigt länge, va?
Ja, precis. Han liksom, ja, han kommer, våldtar, går iväg, kommer tillbaka och så liksom flera. Alltså, ja, ibland liksom i 3 timmar kan han stanna. Och man vet aldrig när han är borta heller, så tror man liksom att han har gått. Och så rör man sig och så är han liksom bara precis intill. Alltså, det är sån, alltså han vill ju bara liksom kontrollera och skrämma. Han liksom, han gör så konstiga saker. Lägger en gaffel under soffan eller river ut ett ansikte ur ett fotoalbum. Och det kanske man inte upptäcker heller på en gång. Utan han lämnar som spår efteråt.
Så man kan hitta liksom. Så att det är som att han är kvar i huset mycket längre än vad han är på något sätt.
Ja, men precis.
Riktigt läskigt.
Och sen så kan han fortsätta att ringa efteråt. Att han såhär,
vad är det för typ av samtal liksom?
Alltså, det kan vara ett av de mest kända. Det spelades in, för det är det första offret, om jag inte minns fel.
Första våldtäktsoffret.
Ja, precis. Mm. Som hade fått mycket konstiga samtal som började spela in dem. Och då under den här en dag så fick hon först ett samtal som en man som frågar, is Ray there? Alltså, och sen så är han inte det såklart, för det bor ingen Ray där. Och sen lägga på, och sen efteråt liksom han ringer och så andas väldigt mycket och sen så gonna kill you, fuck you bitch, you whore, la la la, liksom det var det jag tror att jag bara blev, att jag fastnade för, att jag hade inte hört sån terror förut.
Nej.
Så jag har jobbat inom tjejjouren ganska länge och liksom pratar med många. Ibland är man den första personen någon som har blivit utsatt för en våldtäkt möter. Men just att man fortsätter terrorisera, att jag blev så himla, vad är det här?
Det är fruktansvärt psykande, verkligen.
Ja.
Mm. Men, och det är ju återigen typ att det känns så jävla mycket som en kontroll grej. Att man vet så, ah, nu tror du att du klarar dig, men jag kommer fortsätta kontrollera dig och typ kontrollera ditt mående. För att vi bara ett litet samtal så kan jag typ skicka ner dig i det jävla totala mörkret direkt igen liksom.
Ja, men vissa personer har kommit fram av de som har blivit utsatt för honom. De tror att han kan ha ringt ända tills precis innan gripandet. Men andra samtal kan liksom också vara, it's me again, do you remember? Eller så här, Merry Christmas.
Det är verkligen det är så riktigt jävla så criminal minds i skit.
Ja,
alltså,
verkligen.
Jag blir tokig. Okej. Så vi är då i Sacramento, den här personen, eller typ det har börjat begås den här typen av våldtäkter.
Ja.
Hur liksom, vad händer sen? Alltså
Men polisen inser ganska snart att det här är liksom, det här är ingen vanlig våldtäktsman. Det här kommer eskalera. Så de börjar med att de vill mörka det lite för samhället. Men alltså ryktena går. Det är liksom, det var ett väldigt, väldigt lugnt kvarter där liksom dörrarna var upplåsta. Och två våldtäkterna, alltså det är ett hus mellan dem. Liksom, det, ja, att man förstår att det är något. Så vid 8 våldtäkter så ska bestämma sig polisen för att ha ett informationsmöte för att berätta hur man kan förebygga inbrott. Och då kommer frågan från någon. Och om är det sant att det är en serievåldtäktsman, och då kan polisen inte ljuga, så blir det känt. Vi är 15 våldtäkter, det är, då är det hysteri liksom, det är hysteriskt.
Såklart, 15.
På hur lång typ tidsspann ungefär?
Det är, alltså 15 våldtäkter, det är nog, alltså det är inte ens ett år, utan det, han fortsätter från 76 till 78 i det här området. Och då är det väl nästan 40 våldtäkter.
Shit. Ja. Åh, jag får panna.
Nej, men då, alltså man vet ju att han kommer slå till, men inte var. Par liksom gör strategier. För sen polis, eller i tidningen, så är det någon krönikör som skriver att han är feg, som bara ger sig på kvinnor. Nästa attack är det par. Ja. Att han liksom då binder mannen och lägger porslin på hans rygg så han ska kunna höra. Mm. Och sen så får den personen helt hjälplöst liksom ligga där medans.
Det är så hemskt.
Ja. Aj, den grejen.
Tänk att vara så liksom bara, man kan liksom inte göra någonting. Förlåt, fortsätt. Porslin på ryggen.
Nej, men det är ju mycket märkliga saker som händer. Det är som att han lyckas undgå polisen hela tiden. Till exempel så får de ett tips från en 7-Eleven-butik att det är liksom en skum person som stämmer in på signalementet. Nu har det kommit signalement, alltså det är, ja, vid 8:e attacken. Mm. Och det är, han beskrivs som en ung person, 18-25, atletisk, han liksom hoppar över staket som är liksom, ja, men, ja, 1,70 höga liksom. Mm. Att han är superatletisk. Han mörkblond eller ljusbrunhårig. Mm. Men en ung kille liksom som smälter in i kvarteret. Och då på en 7-Eleven butik att det kommer in en person som stämmer in på det och som kollar på så porrtidningar som med sån bondage och som stämmer överens med hans MO. Mm. Och då tänker polisen, ja, men vi har två undercover-poliser här som gömmer sig. Så när han kommer så får vi prata med honom och gripa honom eventuellt. Men polisen sköter inte supersnyggt. De skulle liksom ta av sig sina uniformer och ha några civila kläder, men de tog på den över sin uniform. Så det är ju... Man bara, men please, han ansträngde dig.
Klitt under t-shirten.
Det tycker jag alltid är så kul när man ser så här sivare på demonstrationer och sånt. När de typ så här klätt ut sig till typ att de bara har en sån jävligt stor palestinasjal. Man bara, ser supernaturligt ut på er. Ja, men gud, okej, så de står där med civila kläder liksom ovanpå...
Ja, och de skulle egentligen gömma sig lite, men det skötte de inte heller. Men när de är där så får den i kassan ett telefonsamtal. Då är det en man som säger att han vill prata med poliserna där bak.
Just det.
Ja, han liksom såhär.
Det är så läskigt.
Men vadå? Här finns inga poliser liksom. Så han bara, jo, jag vet att de är där. Så poliserna får telefonen och så skrattar bara i öronen på dem. Liksom.
Mm. Varför var det så kling och klang som utredde
det? Ja, jag tycker också det. För det här var ju super, super stort.
Oh,
men det är som att han liksom vill håna.
Man vill visa att han är smartare än alla andra.
Ja, men det är en tandläkare som går in med extra pengar som i belöning om man har tips. Nästa attack sker precis bredvid tandläkarens hem. Polisen som leder den här utredningen från början, han heter Shelby. Mm. Hans son kommer över på natten och berättar att han såg en maskerad man liksom titta genom fönstret, men upp och ner liksom, han låg på taket och tittade in.
Jag fick visa rysningar.
Det är så, alltså det är så mycket märkligt.
Det är okej, så vi shit. Ja, men går det liksom över i, först har han då våldtagit ensamma kvinnor eller bundit andra kvinnor som har varit i huset. Sen har han gått över till att gå på par liksom.
Ja.
Vad är nästa eskalering liksom?
Alltså vi efter attack 28 tror jag, alltså 1978 sker det, så blir ett par ihjälskjutna. Polisen då misstänker att det är East Area Rapist, som man då kallar i det här området. Mm. Visalia Ransacker i det förra, när han bara var en inbrottstjuv. För där är östra delarna av Sacramento som East Area. Och så de mördas. Man hittar sådana färdig knutna skosnören som man brukar använda i sina attacker vid området. Och det här, just det här området också har varit väldigt hög närvaro av liksom någon person som springer omkring och öppnar grindar och går på tak och sånt.
Hittas de i sitt hem?
Nej, de hittas ute. Mm. Och då, det är flera vittnen som har sett att de blev injagade på bakgården av någon annans hus. Och så har man kunnat liksom, och där blev de skjutna. Man vet inte liksom varför. Mm. En teori har varit att de personerna kände igen honom och kunde på något sätt avslöja just att det. Den här personen är Easter Egg Rapist. Mm. Den ena i paret, mannen, han var ganska konfrontativ. Mm. Att han kanske
gick på honom,
men såg någonting och skulle ifrågasätta det. Och det vet vi ju att den här personen, han
löser inte det.
Nej,
han skjuter ju. Han, och då försvinner han från just, liksom då kom han inte tillbaka till Sacramento, men är i närområdet, tänkte jag säga. Men ända bort till alltså San Francisco-området, Bay Area, som han fortsätter och terroriserar.
Så nu har han varit då i, som sagt, Visalia Ransacker, East Area Rapist. Har han liksom en period...
cooling off period.
Ja, men alltså, eller är det, går det, åker han direkt vidare till nästa location liksom?
De i Sacramento trodde tidigt att han skulle åka söderut och trodde att Contra Costa, men jag vet faktiskt inte, för att jag vet, det här tycker jag också är jättekonstigt, för då hade de hört av sig till Contra Costa County, ett annat county då.
Har åkt igenom det.
Ja, jaha, är det sant?
Ja. Medan jag läste I'll Be Gone in the Dark.
Det där Paul Holes.
Exakt.
En superhunkig eller amerikansk, vet jag. Han är liksom gubbhunkig, men han är
verkligen.
Han är cold case utredare i det countyt. Mm. Men då hade Sacramento hört av sig och sa, vi tror att East Area Rapist kommer komma hit. Det startar en grupp redan nu. Var beredd. Mm. Och sen varför de visste det har jag ingen aning om.
Fan vad spännande.
Och det, han kom dit och i området där, så vid en attack så lämnade han efter sig en del papper också. Bland annat en kallas The Punishment Map, där det står punishment, och så har han liksom alltså ritat upp ett område. Mm. Det är ett landskapsarkitekt eller någonting liksom. Och då... Det här var en av de allra, allra största ledtrådarna. Man visste ju såklart inte om det här kunde ha varit något som han hade tagit vid en annan attack. För han gjorde mycket så. Liksom. Det som man kunde hitta på attack 13, liksom, om man tog ett smycke där, kunde ligga på attack 17s hus. Mm. Men den här var liksom så proffsigt gjord. Så man trodde att det här kan inte vem som helst göra. Och så stod det punishment och lite olika namn i skrivstil som är lite svåra att tolka. Men ett av namnen som man då kan se är Snelling, som det är namnet på den pappan som dog i Visalia, Claude Snelling. Så då tänkte jag,
men, och det hittas liksom som att han har suttit, för han var ju en person som lurade mycket, som sagt. Ja. Det hittas liksom på någon plats...
Alltså en bit bort, men de har blodhundar som spårar. Så där man tror att bilen var. Och då vet man ju inte heller, la han det avsiktligt eller inte. Men det som var sånt himla hett spår som inte stämde alls var då att man trodde att han jobbade med nykonstruktioner av liksom bygga hus. För jättemånga av husen liksom var nybyggda. Det var i och för sig sån tid i USA liksom efter Vietnamkriget, och många liksom behövde någonstans att bo. Mm. Men och att sen senare när han då blir en mördare, så husen som man liksom, där man tappar spåren, att de har tillhört samma byggnadsföretag. Så man bara, han måste jobba där liksom, och bara, hur får man tag på det liksom? Så det var också ett spår. En annan var en dikt också som var, eller ja, en jag vet inte, en text om, han skriver om hur arg han är på sin lärare i sjätte klass. Och liksom det är så mycket vrede för ingenting. Han måste skriva meningar och det är han så jävla förbannad på. Och han får inte följa med på någon skolresa. Och det som...
Get over it, man.
Ja, verkligen. Exakt. Och nej, men det som var då som ett spår i det var att läraren var man och det var ganska sällsynt då.
Just det.
Och det verkar som att den, ja, det fanns en person, en lärare som man hittade som liksom var aktiv i det området. Man tror att liksom där han började attackera som i stereo rapist var, alltså det var så, han var ute hela tiden i Sacramento. Mm. Han måste bo i närheten, man kan inte vara så aktiv liksom.
Nej.
Liksom hela nätterna, man kan knappt ha ett jobb.
Nej.
Men liksom att det fanns en manlig lärare då och det verkar som att det kanske stämmer att det var just han.
Det är coolt.
Ja, det är coolt, så, men då var det väldigt...
Alltså, man älskar ju sånt riktigt hederligt polisarbete. När man bara, vem är den manliga läraren i det här området? Och så börjar man typ leta.
Men väldigt mycket, det var så här, ja, i den, de som jag så här, har privat spanat med. Så bara, hur får man tag på så här, årsböcker i lägre skolor? Så här, finns det på något bibliotek? Så här, ska man samla ihop pengar så någon kan åka till så här,
knacka dörr.
Ja.
Excuse me sir, are you a teacher?
Ja, verkligen. Senare ska vi också prata mer om dina privatspaningstendenser.
Ja.
Och så ska vi också dra fortsättningen av den här storyn. Men jag funderar på, ska vi gå och hämta lite vatten först? Ja, vi pratade om lärarspåret.
Just det.
Mm.
Vi pratade om den här teckningen. En fråga på det bara.
Mm.
Lyckas man någonsin lista ut vilket område teckningen föreställde?
Det finns lite olika teorier för det. Det finns bland annat en YouTube-video man kan söka på. Att, som jag tycker ändå kanske är det bästa spåret. Att man har, det är liksom... Men det är ganska specifikt, man ser att det är ett industriområde, det är en väg som liksom är lite, ja men det är en kurva som är ganska specifik, det är en sjö i mitten och så liksom olika bostadsgator som alla slutar med en sån vändplan.
Ja, ah, okej. Okay. Som ändå matchar liksom.
Ja, men många, det är många har rotat liksom i det.
Alltså också, det kanske vi ska prata om sen också, men fan det tålamodet att sitta och matcha så här, den där skissen mot existerande, bara var kan det vara?
Ja.
Okej, så jag har ritat upp efter, tittat på två.
Så, om en.
Det är inte här, det är inte här heller. Okej, jag vet inte.
Det blev inget.
Det är riktigt coolt.
Okej, men så nu är vi är i Contra Costa.
Ja, och liksom, men han är liksom där i Bay Area till 50 attacker blir det nog. Alltså, man vet ju inte riktigt.
Nej.
Eftersom det finns, då fanns ju inte DNA överhuvudtaget. Nej. Och liksom alla anmäls inte. Det är nu, alltså väldigt, nu 2018 så kom det en ny attack som vi brukar kalla i privatspanarkretsar, om det nu finns några sådana, som attack noll. Liksom att det beror lite på hur man räknar. Men ungefär 50 attacker.
50 är bara det countet?
Nej, totalt. Alltså i stereo rapist då. Sen så slutar det. Då allt lugnar ner sig. Då låsmedel behöver inte jobba dygnet runt Ja.
Och vad är vi på för år nu typ?
1979.
Så då har det varit i 4 år?
Ja, 76 till 79.
3 år?
Jag kan inte matte, känner jag.
Eller 4 om man tänker att det är hela 76, hela 77, hela 78 och hela 79.
Anna är väldigt nöjd med att hon har lärt sig räkna.
3-4 år.
Jag tror att det är juni, typ 22, 23 juni, kanske första. Jag vet inte.
Men, och vad är det som händer? Eller då bara slutar det? Vad händer då, tror du?
Nej, men det vet man ju också med DNA-bevisning som man kan ju senare.
Mm.
Men då, ja, men snart efter så började det hända saker i södra Kalifornien. Mm. Det är först och främst är det en misslyckad attack. Mm. Då han liksom, han är ju lite galen. Ibland får han som sammanbrott och gråter efter sin mamma och så här, pratar med sig själv och typ så här, jag kommer mörda någon, jag kommer mörda någon. Mm. Så här. Och det paret tror att han ska mörda dem, så de liksom flyr och kommer undan.
Ah.
Sen nästa, då är det en mördare vi har att göra med, en seriemördare. Det är 10 personer som får sätta livet till.
Mm.
Det som är krångligt, det är att det är olika counties. Mm. Det är 3 stycken där de mördar. Ventura, Orange County och Santa Barbara, tror jag.
Mm. Mm.
Ja. Men 3 stycken. Mm. Och man har inte, alltså särskilt inte då, så bra koll vad som händer. Liksom.
Man kopplar inte ihop så himla.
Ja. Man fick sin nyhetstidning. Det är ju så här, ska man ha, man hade ju inte datorer. Ska man ha liksom kommunikation med alla counties?
Mm.
Så det funkar inte riktigt så. Så i Goleta, Santa Barbara, så tror man, de som blir mördade där är par som är ogifta. Och det tror man då att det är en person som vill straffa personer. Så folk börjar sätta upp sitt äktenskapsbevis i fönstret. Liksom, kom inte hit.
Helt galet.
Där kallar de honom för liksom creek bed killer.
Mm.
I en annan, liksom i Ventura tror jag att det är, så blev en annan person dömd och satt i liksom flera år för det mordet.
Men blev frikänd också sen?
Ja.
Men gud.
Riktigt läskigt.
Och
därför måste jag gifta sig.
Ja.
Jag skojar.
Det är verkligen sant.
Det är verkligen bara därför.
Det var, nej, han attackerade liksom ensamma kvinnor och inte. Ja, alltså.
För jag tänkte fråga det. Därför som sagt att det började med liksom, så här, kvinnor och sen till par och sådär. Finns det den typen av liksom, utveckling i nu när han har blivit seriemördare typ?
Nej, alltså de flesta, alltså han börjar liksom, de första är par. Men man märker att han lär sig då bli bättre på det. Eller vad man nu ska säga. Ja, ur hans synvinkel blir han ju bättre. Att från början så skjuter han personerna, antagligen kanske för han blev konfronterad. Han är ganska dålig på att bli konfronterad.
Mm.
Att då står han och blinkar liksom, får lite panik. Men liksom, så det kan ha varit bra kanske att ha gjort det.
Mm.
Hans yngsta offer i sakrament, hon var bara 13 eller 12, hon skulle fylla 13. Hon, Margaret heter hon, har pratat väldigt mycket i liksom, offentligheten. Mm. Väldigt cool. Hon hade ju läst om det här. Hon visste liksom så att han kommer inte mörda mig. Han kommer bara säga det. Liksom. Mm. Och hon låg där och, så här, och typ provocerade honom. Hon låg där och liksom, först visste han, kommer han med tallrikar till mig, kommer han våldta min mamma. Går han till mammas rum, kommer han våldta mig.
Och så,
ja, alltså fruktansvärt. Och sen så, ja, så var det hon som var offret liksom, 12. Men att han typ så här, hon bara, jag bryr mig inte. Han bara, men jag kommer mörda din mamma. Jag bryr mig inte. Hon var så säker. Och det, då han kunde liksom, han blev ju störd av det. Mm. Han,
men gud.
Så
den kaxigaste lilla ungen någonsin.
Så, cool, typ. Så coolt.
Verkligen.
Ja, gud vad man inte hade varit.
Nej.
Nej.
Men så då börjar han där, så han skjuter dem. Jag skulle tro att det är för att liksom, han blir konfronterad.
Mm.
Och då måste han ju sticka ganska snart eftersom grannar kan höra det. Han gillar ju att stanna länge. Liksom. Andra, sen hans, det som blir hans modus operandi är liksom att han slår ihjäl personer med trubbigt våld.
Med saker, med tilläggen som finns i huset eller har han med sig?
Nej, han tar det som finns, så det är lite olika. Från början är det en sån vedträ
typ.
Ja, precis. Mm. Jag tänkte säga vedpinne. Men ja,
det funkar.
Stor pinne.
Så Vildmarks personlig aura. Och sen vet man inte exakt, men det har saknats någon lampa på ett ställe, någon liksom så här, någon slags järnrör.
Tar han med sig sitt vapen? Alltså...
Ja, inte första. Nej. Utan det kommer senare också. Mm. Sen då tror... Och då liksom första gången han ska slå ihjäl personerna så täcker han inte kropparna som man gör sen. Liksom att han lägger lakan över dem. Kanske för att han inte liksom var beredd på att han skulle liksom bli blodig av det. Liksom att han blev tvungen att gå därifrån med blodiga kläder eller någonting. Så att ja, men han liksom utvecklas ju som mördare.
Ja.
Det är ju också så här märkligheter att han tycker inte om hundar. Han, genom hela serien.
Jag läste att han slog en hund på käften.
Ja, han har ju ja, men liksom mördat hundar och liksom i området.
Det är som så andra hemskt. Hundar. Alltså, ja. Ja, men det är alltid jättehemskt, men det är också så hemskt.
Mm. men vad tycker du är liksom så här, under hela hans så här period som aktiv, vad tycker du är det konstigaste som han gör liksom?
Gud, det konstigaste. Vid ett av mordplatserna, Manuela Whitton heter hon. Hon var själv, hon var supermörkrädd. Hennes kille var liksom på sjukhus. Så hon sover och då har hon en sovsäck som hon har så hon ska känna sig tryggare liksom. Och så sover mitt i sängen och jätterädd. Men han tar med sig liksom kassettbandet från hennes telefonsvarare. Jag undrar så himla mycket vad
men tror man att han hade ringt dit då?
Han ringer ju ofta innan så att han fanns hans röst där, men det har ju funnits på andra ställen liksom.
Han kanske råkar försäga sig.
Hyssa bara, yes it's me, och så sa han sitt namn.
Så vad fan, I'm coming back.
Men det absolut konstigaste är det är i Sacramento. Då också är det ju hysterisk stämning, alla är rädda.
Mm.
Så är det en kvinna i en bil som ser att det kryper omkring en maskerad man i en trädgård liksom. Som kollar dit. Och sen så ska hon köra, det är liksom rött ljus, och så ska hon köra vidare liksom, så hon kollar dit. Så knackar någon på fönstret. Och han står där. Så, och då hon försöker köra iväg. Vad gör han då? Han cyklar efter. Alltså det är så konstigt.
Okej, så han begår 10 mord där. Liksom i det här, i de här 3 olika.
Och där i södra Kalifornien kallas han då för Original Night Stalker.
Just det.
Det finns några poliser som kopplar samman det här. Andra inte. Mellan 79 och 81 så sker de 9 av 10 morden. Det är ju ganska intensiv period. För sen då ingenting fram till 86. Då mördar han den sista personen som man då vet. Hon Janelle Cruz.
Just det.
Vet man vad som har hänt? Alltså varför han slutar under de här 5 åren?
Ja, alltså om det är ju en person som är gripen. Han är ju bunden, de säger ju 100%, 47,5 septiljoner, säger åklagaren. Att är sannolikheten att, ja, men alltså det är ju, man tror att det är han.
Ja, och man han, typ vet att det är han.
Han fick ett barn precis, det var 81, okay. Några... Ja, att han liksom var hemma med det barnet. Eller liksom det var för intensivt. Och så gjorde ju BTK
också. Ja, exakt. Jag tänkte också exakt på honom. Att det var ju exakt samma grej där. Mm. Att han bara, I was busy.
Sen 86 då, när han mördade igen. Sen kort därefter, eller liksom några månader efter, föds hans andra barn också.
Så det är typ som att han bara, okej, nu är hon typ 4-5 år gammal. Nu kan jag ta en ledig natt och göra mina vidriga grejer innan nästa kommer typ.
Men man vet liksom inte om det beror liksom på det liksom, att han måste leva ut det nu när han har möjlighet. Beror det liksom, kunde han inte stå emot? Liksom, var det spontant han såg henne? Liksom.
För det tänkte jag på, det sista fallet.
Mm.
Vad var liksom storyn där? Var det samma modus operandi som det hade varit vid de tidigare morden? Liksom? Eller hur skiljer det sig?
Jo, men det var samma liksom. Hon var ensam hemma. Hennes föräldrar var på en utomlandsresa som var ensam och hon ville liksom inte sova själv. Hon var lite rädd, men så hon försökte få en kompis att sova över. Men han var där på kvällen och de hörde liksom så här konstiga saker. och så.
Ångesten av hennes kompis som ja, inte...
Ja, men, ja, verkligen. Sen man säger att den liksom är den våldsammaste attacken och att, liksom, att han har fått utlösning fler gånger än vanligtvis. Liksom, att, ja, men,
jävla äckelgubbe, alltså ja, panik. Gå ja, och ha din utlösning någon annanstans.
Ja, men verkligen. Det är också det sista mordet innan, alltså 81, det sista. Det Greg Sanchez heter mannen i det paret. Och Domingo heter kvinnan i efternamn. Mm. Jag kommer inte ihåg förnamnet. Hennes dotter heter Deborah.
Just det. Mm.
Men att han gör jättemycket motstånd. Mm. Alltså först, han är lång liksom. Han går till attack. Mm. Det är, de, jag tror att de bara hittar liksom spår av sperma på täcket liksom, att han att teorin som flest tror på liksom är att Greg när han förstod att det skulle liksom våldtas att han då konfronterade honom att, och han fortsatte att fightas liksom, han blev skjuten i huvudet och fortsatte liksom
så här, jävlar, starkt.
Ja, att var det det som skrämde honom var, ja, att man vet inte. Sen 86 så det var då tror jag första mordet med DNA löstes att
det är den tiden jag.
Ja, alltså att liksom utvecklingen att han insåg.
Så 86 är sista fallet. Mm. Och sen så är det då paus till 2001.
Då kommer Paul Holes.
Som ju blivit en superstjärna.
Alltså, ja,
är i typ My Favorite Murder community. Och även är han det även i liksom privatspanar communityt. Eller är han, är folk lite såhär, han är nobody.
Nej, alltså det finns ju, först och främst så finns det ju så många bra poliser i det här som har varit, alltså verkligen, så det är, man tycker ju om dem supermycket. Mm. Men det var ju så att Paul Holt var väldigt karismatisk på ett väldigt amerikanskt sätt. Så att han bär vapen och har liksom sån här, inte vet jag.
Och vem var han? Eller vem är han? Han lever
ja, han är då en polis som jobbar med kalla fall. Och så hittar han en kartong som det står EAR på, som East Area Rapist. Han bara, vad är det här? Och då så har det ju kommit liksom, men DNA-tekniken har ju gått framåt såklart. Så han testar dem. Och då kopplas de här våldtäktsserien i norr med morden i söder. Så mamma, det här är en och samma person.
Alltså, det är så coolt.
Tänk den dagen på jobbet. Man bara, I wonder if I should try these out. Ja. Sen bara, jackpot!
Ja.
En sån framgång har man ju aldrig haft på jobbet.
Ja. Utan du, Anna. Ens jobb bleknar verkligen i relation.
Paul Holes kommer ha en bättre dag på jobbet.
Verkligen.
2001 då får ett av offren ett samtal från honom. Som, från sin våldtäktsman, misstänker man. Som att han då reagerar på det liksom. Mm.
Började skrivas om att man har gjort den här kopplingen.
Ja, men precis.
Det kommer det ut liksom, i media liksom. Ja. Och då börjar han ta kontakt med gamla offer.
Ja, men en i alla av fall. Dem. Och de ska tydligen liksom prata ganska länge. Hon hörde barn i bakgrunden. Liksom. Sen vet man ju, alltså, all information har ju gått igenom ganska många. Mm. Alltså, det här är inte förstahandsinformation. Det finns förstahandsinformation av två av poliserna som jobbar med fallet har skrivit böcker. Uh-huh. Och det kommer säkert komma fler efteråt. Men så vet man det. Så börjar man liksom utreda. Just det här geografiska spåret är ju ett av de absolut liksom tydligaste. Vem har varit på båda ställena? Mm. Eller tre ställen om man vill. Liksom både i Visalia, Sacramento och i liksom Bay Area.
Så man kopplar ihop det också med Visalia?
Nej, för där finns ingen DNA.
Nej, jag menar liksom, det.
Så det var fortfarande
det var alltså inbrotten där.
Ja, så det är liksom vad man tror.
Ja, så det är mer en teori. Men det är en teori som man har även i det läget. Liksom, att det, så här, det här kan vara samma guy. Typ.
Ja, men precis. Det var redan då att polisen i Visalia hörde av sig till Sacramento och bara, hej, vi tror att vi är samma person. Ja. Sacramento var typ så här, nej. Och sen så typ började de smutskasta varandra i pressen. Ja, typ så här, ni vill bara ha uppmärksamhet.
Men gud.
Så, ja. Nej, så då så börjar man liksom utreda det. FBI får ta över fallet och man då har en sån summa pengar om de kan binda rätt person. Det kommer ut, man gör en ny fantombild heter det. Och liksom släpper.
Och profiler och
ja, men precis. Ja. Försöker uppmärksamma det och så. Sen, ja men det lunkar liksom på. Mm. Michelle McNamara, en journalist. Hon var redan då liksom ganska intresserad av kalla fall. Hon hade liksom en blogg från och skrev om ett mord i hennes stad. Mm. Så, eller där hon bodde en gång i tiden. Hon liksom har kontakter och börjar skriva om fallet. För det just liksom, det här var 20 år efteråt. Det var för, alltså folk kände inte till det.
Nej.
Att det var samma person liksom. Det var hon som också kom på Golden State Killer som någon slags här rebranding som Zodiac eller så. Mm. Det är fruktansvärt hemskt, men så mycket handlade om att uppmärksamma att någon måste veta något. Mm. Alltså det är 100 inbrott, 50 våldtäkter och liksom så här. Det blir alltså 13 mord, 10 i södra, alltså sån. Det är paret i Sacramento
så. Det är så galet. Alltså det är så många attacker. Det är verkligen helt galet.
Mm.
Okej, okay, så det är liksom så här, det går flyger fortfarande ganska mycket under radarn, men det finns så här eldsjälar som försöker liksom, både inom polisen och utanför, som försöker liksom sätta spotlighten på typ.
Ja, bland annat ett av offrens bror liksom få en lagförändring så att innan var det frivilligt för personer i fängelse att DNA testas mot andra fall. Aha. Och det är väl klart att man inte vill göra det om man då ligger bakom liksom, fler mord eller så. Så att det, då blev det obligatoriskt. Ah,
så det är en av alltså en släkting till ett av offren som driver det.
Bror.
För jag har hört om det.
Gud vad coolt.
Vad fett.
Man hade liksom inte SOS såna akut telefonlinjer innan och främst Carol Daly, en polis som jobbade i Sacramento, att hon förändrade väldigt mycket hur man såg på våldtäktsoffer, att man började jobba med liksom rape kits, att man förstod liksom att det kunde vara svårt att prata om. Det var ganska liksom såhär brutalt och gå på i stämning annars.
Och det är hon som typ har träffat väldigt många av offren och så liksom. Ja, hon verkar ju så jävla cool.
Hon är en sån himla hjälte också för att hon, efter hon gick i pension så sparade hon så mycket material som har varit viktigt liksom.
Om det är någonting som har behövt förändras över tid så är det ju verkligen typ, som sagt, synen på våldtäktsoffer och hur man typ förhör. Alltså för att det jag menar, vi skuldbelägger ju fortfarande våldtäktsoffer i vårt samhälle. Men bara tänk på att sitta med sådana liksom, alltså såhär, sent 70-tal sådana hårdnackade poliser liksom.
Ja.
Och bli, fy fan.
Nej men så, ja men folk försöker ju minsta lilla liksom, vara en ledtråd, vara villospår.
Mm.
Men då 2018 först och främst då hände jättemycket fallet att jag började blogga då, jag startade bloggen för att jag visste att det skulle hända mycket. Mm. Det skulle vara i februari var det en presskonferens med nytt material och liksom det skulle komma flera tv-serier som sändes också. Tänk, nu kommer det liksom spridas till stora massan, stora radiokanaler prata om det. Så då, nu kommer det hända saker. Och då, det är också Paul Hull som ligger bakom genombrottet. Jag vet inte hur man översätter det. Familjärt DNA brukar jag kalla det.
Mm.
Och det var mycket också prat inom privatspanarvärlden om det. För om det skulle kunna lösa. DNA-tekniken har kommit väldigt, väldigt långt. Mm. Man kan då koppla ihop släktingars DNA. Att man kan se att det här är en släkting. Så alltså man har, men inte exakt likadant som sin släkting, men delvis.
Mm.
Och då så lämnade han in DNA från brottsplatsen till en släktforskningssajt.
Alltså det är så sjukt.
Ja.
Det är så jävla bisarrt.
Ja. Man kan liksom spåra det här till liksom ens fyrmänning. Det är väldigt långt. Jag vet inte, det blir väl mormors mor i rakt uppstigande led. Liksom. Alltså det är ju långt.
Fantastiskt.
Mm. Man fick en träff i Italien. Italien har jag hört. Mm. Det är inte, jag vet inte om det är sant. Mm. Och så börjar man liksom då snoka runt, tänkte jag säga, med utreda den personens liksom släktskap.
Och vad typ så, vilka var när? Typ.
Ja, men precis. Mm. Rätt ålder, rätt område. Och man hittar tre personer som då passar in. Mm. Men ganska snart så blir man, riktar man in sig på en person. Mm. Som, det här är en person som aldrig har liksom varit i närheten av utredningen. Det är liksom, de har fått 8000 persontips under åren. Liksom.
Och inte en enda.
Nej, har liksom handlat om honom.
Nej, det är sjukt.
Okej, så vad gör man då när man bara säger, det är den personen, vi tror att det är den personen. Mm. Vad gör de då?
Alltså först och främst så Paul Holst ska gå i pension.
Just. Mm.
Så han sitter utanför, han bara vill kolla vilken så här, personen är då innan man liksom. Och,
ja, vänta, så han ska gå i pension och vet vart den här personen bor.
Ja, men liksom han vet inte, alltså man har inte ringat in det så exakt då. Men han, så han sitter liksom där utanför och kollar på den personen och funderar på, jag ska gå in och fråga om DNA som man har gjort liksom en miljard gånger innan. Liksom. Mm. Det är säkert bara en i mängden. Men när de nog får veta att det, ja, men det är nog den här, det ser väldigt liksom bra ut. Mm. Så börjar man övervaka den här personen så att man ska få tag på DNA som han har gjort sig av med offentligt. Ja, eftersom okay. Man får det ingen husrannsakan.
Liksom. Nej, just det.
Så jag tror det första DNA tas från handtaget på hans bil. Mm. Och det är match, men man vill vara liksom så säker. Så de får göra ett till, liksom, fortsätta bevaka, och så är det nästukt som man testar, och det är liksom 100%. Man har då hittat den personen. Man, insatsstyrkan kommer, han ska gå ut och hämta tidningen, tror liksom tidigt på morgonen och så.
Och han heter?
Han heter alltså D'Angelo.
D'Angelo.
I efternamn, det är ju italienskt.
Just det.
Det är så jävla coolt och det är så fascinerande att det kan lösas på det sättet. Det är helt otroligt vad som är möjligt.
Det är det är så sjukt, och tänk vad paff han blir. Jag vet. Jag älskar att tänka på det.
Alltså tänk hur paff han blir och liksom bara, han tror att han har kommit undan.
Yeah.
Och sen bara nej.
Nej, alltså det är ett rykte går liksom om att han bara skulle vara helt borta och mumlas liksom. Och att det han sa var bara, I had pushed him away, I lived a good life, liksom att han.
Gud.
Liksom. Och det är liksom det alla hans, alltså hans, de i närheten liksom, han var en morfar, tyckte om att fiska, de förstår liksom inte.
Det tycker jag är lite hemskt. Alltså för hans familj. Ja, det är så är det ju med alla som har en förövare liksom som man inte, alltså sådär i sin familj såklart. Och tänk chocken att ha en mamma eller pappa som man liksom tycker är en helt vanlig fantastisk person som man förhoppningsvis tycker om sina föräldrar. Och sen så visar att han är, eller hon, den personen är det största liksom skiten.
Ja, men också just det måste bli ett sånt svek på något sätt. Verkligen. Liksom, att man bara, men hallå, vi hade ju typ en bra uppväxt och
så konstigt måste
du
vara.
Är min vänliga fina pappa som leker med mina barn typ, och sen plötsligt så här, oj, okej, det
är bara världens äckligaste våldtäktsmördare, brottsling.
De hade ingen aning, och nu liksom hans fiskekompis som han fiskar med en gång i veckan liksom så här, hoppas fortfarande att det är något som stämmer liksom. Sen har det ju kommit fram andra vittnesmål också. Det är jättesvårt att bedöma liksom vad liksom, folk är trovärdiga.
Som säger typ att han var ett as även senare, eller?
Ja, men precis.
Så men så det är typ att det är lite så att grannar har sagt att han brukade skälla ibland.
Alltså att
det
han liksom, var arg. Ja. Liksom, ja, men vilken fredesutbrott.
Men jag tänker också att det är ganska stor skillnad på att vara en så lite arg granne kontra.
Ja.
Men vad har, alltså vad vet vi om honom? Vad har hänt sen gripandet? Liksom? Hur har det sett ut? Vad vet vi om D'Angelo?
Han,
vem är han typ?
Han var polis. Och det är ju typ det värsta, tycker jag. Att han, ja men så här, det var därför han kunde komma undan.
Mm.
För att han hade insight i hur.
Ja, men precis. Först jobbade han nere där i Visalia. Där han, eller utanför, precis liksom gränsande polisdistrikt. Men han kunde vara verksam där. utan problem. Och sen då precis så flyttade han då till Sacramento där han kommer ifrån. Mm. Det området där han är väldigt liksom intensivt i Sacramento är där han har bott med sin liksom, mamma. Mm. Och så.
När han var liten liksom. Ja. Så det är inte där han bor när han begår övergreppen.
Nej.
Utan det är där han bodde när han var, växte upp typ.
Nej, utan han bor då precis på liksom ett angränsande county, Placer County. Mm. Men liksom bara, inte vet jag, man kan ju gå över typ alltså bara meter ifrån. Mm. Och det var ju så också, i Stereo Rapist jobbade väldigt mycket, att han liksom kunde parkera sin bil på ett ställe som man kunde ta sig till per fot, typ såhär, en bro över motorväg, medan polisbilarna som jagade honom måste åka runt. Mm. Att, så att, shady liksom. Nej, men han var polis, bodde i de områdena. Han, 1979 blev han sparkad från polisen för han har snattat en hammare och någon sån här hundspray.
Tror man att det har någonting att göra med, för det var ju ganska många som pratade om att det fanns hundar i liksom i området där han ändå rörde sig.
Ja.
Tror man att det kan ha varit en sån grej liksom?
Men det är också en av sakerna jag tycker har varit superläskigt är att hundarna i liksom de attackerade hemmen har inte reagerat på honom. De som i vanliga fall skulle liksom gå till attack. Man bara, men börjar tro att han varit där liksom, lärt känna hundarna innan. Mm. Men det kanske var för liksom att han använde sån spray. Senare i serien så vittnar personen om att han luktar för jävligt.
Det var dit jag, precis. Jag tänkte att vi var och barkade. För jag missförstod ju när jag lyssnade på 5 avsnitt av Casefile att han inte luktade någonting alls.
Nej, men han, ja, men alltså jag tänker på,
jag tyckte det var så ännu läskigt.
Och sen är det ju så läskigt att han inte luktade alls. Jag bara, nej, han luktar skitäckligt. Det var det som var grejen.
Jag tror att också, jag menar att det fanns mycket ölburkar där. Mm. Medan att många har sagt att han inte luktade alkohol har varit liksom en konstig grej. Så att jag tänker att både att han inte luktade alls.
Men att och att han luktade jättemycket.
Ja. Beroende på vart i serien vi är.
Exakt.
Jag tycker ju,
du behöver inte oroa dig.
Jag hade rätt också.
Ja, men så för en sån grej så här, man har kommit undan med så jävla mycket, så åker man dit på snatteri. Mm. Han beter sig också jättekonstigt då. Mm. Liksom, han blir förbannad liksom. Mm. Och nej, men det är, han tycker inte alls om att han blev busted. Och sen för att sluta jobba, han vill liksom inte göra någon utredning liksom, att man ska utreda det så särskilt mycket, som avgår liksom. Sen börjar hända jättekonstigt, så han hotar också sin chef till livet.
Mm.
Sen så lyser han in på natten i den chefens tonårsdotters rum. Så bara att ingen reagerar. Nej, men alltså det är ju andra distrikt.
Ja, liksom. Just det.
Det är som man både jobba och bodde i. Liksom, det var mycket mer isolerat.
Ja. Vad började han jobba med efter 79 då, när han har slutat vara polis?
Man har försökt liksom reda ut. Han har jobbat lite som mekaniker. Mm. Han har jobbat ganska länge på samma ställen också. Och liksom där, nej, men han verkar...
Men bara så här vanliga arbeten liksom, som är...
Ja, liksom han hade fru, 3 barn. Mm. Han skilde sig från sin fru millennieskiftet.
Gud, det var ingen lätthet för
honom. Nej, men reservation för att så här, mitt sifferminne är så himla dåligt.
Det är on point.
Ni kommer få mejl från personen. Det här stämmer.
Vi är väldigt imponerade av ditt sifferminne.
Ja, men det kanske är för att det är lugn att jag bara låtsas att jag kommer ihåg. Nej, men då har de levt separat.
Mm, okay.
Men var fortfarande gifta. Och det är liksom också lite konstigt eftersom hon jobba som skilsmässoadvokat.
Men det är skomakarens barn. Alltså.
Ja.
Verkligen. Men, man inte ska väl jag.
Nej, verkligen. Och vad är liksom det senaste idag?
För idag, alltså, idag när vi spelar in, vilket ju är då typ den 12 augusti. Så. Mm. Som sagt, bra på siffror. Mm. Så har det var en presskonferens precis igår.
Ja, men precis. När han greptes, så greps han för de mordet på det paret i Sacramento. Och Och sen dess så det är ju flera olika counties.
Mm.
Som, men därifrån finns det ju DNA-spår från det senare Original Night Stalker-serien i södra Kalifornien. Så de har kommit liksom efterhand under tiden liksom en åklagare har jobbat igenom. Och det liksom är de ganska väntade ändå att det är det han åtalas för. De, det paret i Sacramento är det som i så fall är mest oväntat, för det finns inte DNA-spår riktigt där. Men ja, alltså mer knutet på indicier. Men då i natt så kom en presskonferens att han också åtalas för mordet på Snelling i Visalia. Och det, ja, men det tycker jag också sådär, känns riktigt så här justice att det får räknas. Det är liksom aldrig räknats in riktigt att det är liksom 12 mord. Men ja, att det kändes väldigt fint tyckte jag.
Ja, men bra liksom. Men hur har man alltså, för han, jag vet ju om att han har varit liksom lite i rätten och det finns lite bilder på honom i sådana orange jumpsuit och liksom hela den grejen. Hur har han betett sig, mycket om man sett av det liksom?
Men han är väldigt liksom tystlåten. Han har liksom, men det är mycket vittnesmål när han var aktiv och att han då, när man hörde hans riktiga röst, att den var ganska ljus. Så jag har ju velat liksom höra hans röst. Just men man, han har mest bara liksom viskat med sin advokat. Nu, det som, eftersom det är så många olika counties inblandade, så vet man ju inte riktigt hur man ska göra det här. Ska han liksom åtalas för alla samtidigt? Vart ska han vara först? Man hoppas kanske att det är de med DNA-koppling så att det går snabbare. Och så.
Vad var det där också att man trodde att han hade försökt
springa in i en vägg?
Just det, det var jag.
Ja, var det första gången eller var det andra dagen i rätten så blev han inrullad i en rullstol. Och då, så det ryktet som har gått är ju att han var på Suicide Watch. Att, och det vet jag inte, alltså det, man vet inte om det är standard liksom, när det är sånt hög liksom, bevakat fall. Men han, ja, att han då ganska direkt när han kom dit ska försöka springa in i en vägg som liksom för att ta livet av sig.
Det är skit.
Alltså hur hårt sprang han in i väggen för att tänka att det skulle lyckas?
Jag vet inte.
Ska du testa eller?
Nej, men jag tänker att det känns som en helt liksom, bizarr sätt att försöka begå självmord på.
Desperation.
Exakt, det är riktigt tecken på hur desperat man är. Att säga, fan.
Det kanske tyder också på att han kanske är skyldig på något sätt.
Ja,
kan man
absolut,
tala.
Det känns ju.
Att när han blev gripen också så kan han ha sagt att han hade liksom en stek i ugnen som man måste gå och fixa. Och de tror liksom att han tänkte liksom gå och skjuta sig. Att han inte ville att han inte vill stå till svars för det. Medan offer, en av dem som har pratat väldigt mycket är det femte våldtäktsoffret. Som har att hon har sett fram emot liksom att alla kvinnorna ska liksom stå där på rad och liksom bara kolla på honom. Och det har blivit så himla fint bland offren. De kallar sig för Sister Survivors. Och liksom har så himla, tillsammans med liksom många av de poliserna. Liksom som ett nätverk. Så efter liksom dagar i rätten liksom att de träffas och grillar och pratar och stöttar varandra.
Gud.
Liksom, de flesta, alltså det här fallet har alla poliser som har jobbat med det har blivit ganska drabbade. Jag tänker de flesta personer som liksom, alltså i privatspanare har ju alla liksom en, ja, när de har trott att i stereo rape är det här. Jag vaknade i vintras av att någon gick på mitt tak.
Nej.
Det var en skottare som, det är jag glad för, men men liksom, ja, det drabbar en liksom.
Ja. Men det är just jag tänker att det är just någonting med det där med att man är hemma hos en. Alltså, typ känns som att det verkligen är,
det är där man ska känna sig säker och så liksom någon som tar sig in i det absolut innersta.
Plus att såhär, exakt, om man inte är trygg där, vad fan ska man då vara trygg liksom?
Det finns ju en serie som heter The Fall med Jamie Dornan som jag, har du sett den?
Ja.
Den är den läskigaste serien. Jag kunde typ inte sova när såg den. Men jag rekommenderar den varmt, apropå det vi pratar om nu.
Jo, en grej bara innan vi släpper det. Vet man någonting om när det blir rättegång?
Alltså, 5-7 år.
Okej, men perfekt.
Man är ju rädd att
då
han typ dör.
Men du, en liten grej innan vi, för jag och Anna har ju noll privatspanare i oss. Anna,
ja, jag tänkte
Anna
säga det. Sherlock.
Jag tycker att jag har det.
Alltså, jag vet, men du privatspanar ju aldrig.
Nej,
du vet ju,
jag har feelings.
Du har ju känslan att om du bara skulle ta dig an ett fall riktigt ordentligt så hade du löst det.
Men,
ja.
Men det var så jag också tänkte liksom, här, att det finns så mycket att gå på. Varför?
Men Anna, du är lite mer så att du är väldigt bra på att lista ut om någon är gravid.
Ja, det kanske är min absolut starkaste grej.
Ja, det är det verkligen. Men hur har det... Har du varit så här med något fall innan?
Nej, verkligen inte. Alltså, jag blev helt uppslukad. Och det är ju så många som har blivit det. Alltså, min kille hade på riktigt en intervention med mig. Han tänkte typ så här, jag kan inte leva så här.
Och jag... du var så här. Alltså, hur betedde du dig?
Men det var liksom som andra såg på typ tv-serier och sånt. Liksom, som satt jag och
letade. Jag tänkte mig dig i ett sånt rum. Aha. Röda trådar. Bilder på väggarna.
Men hur gick du tillväga då när du satt?
Alltså det jag mest har gått på är då den som var kanske minst utforskad, den visalia och sakramentokopplingen. En person som har bott på båda ställena försökte liksom kartlägga, man trodde ju att det var en ung person, nu var han äldre då. Att han försökte kolla liksom classmates.com, white pages och liksom så här gamla tidningsarkiv. Jag har ju inte tillgång till alla liksom amerikanska arkiv som inte amerikanska medborgare.
Nej. Hur bra tålamod har du?
Nej, men jag tror inte jag har det. Nej. Men det är, nej, men alltså det här också, det tror jag att det var, alltså det är flera gånger som jag bara har pekat ut en person på något himla klassfoto och så här, nu får det här vara den. Här, nu har jag sett vad det heter och hur det ser ut. Så bara, nu släpper jag det här. Bara, så att det bara, jag ville bara veta. Mm.
Men har du liksom... Hur var det typ att ta sig in i det community, tänker jag? Var det så att du plötsligt gick in på ett forum och bara, hi guys, nu är jag här, nu löser vi den här skiten. Och hur typ tas man emot som newcomer i, alltså i den typen av grupp liksom?
Jag tror att man var väldigt välkommen till att man har varit. För att alltså det har varit många anhöriga och så som har varit aktiva som blir glad av att man vill uppmärksamma det. Så det är klart att det finns liksom, alltså man måste ju förstå liksom etiken, alltså ha lite fundera kring vad okej liksom så här, att jag vill veta jämfört med att folk vill få svar liksom, kunna
Finns det någon som liksom agerar chef där och är så här, men jag tycker jag rekommenderar att du tar det här spåret så tar jag det här.
Men ibland så blir det sådana liksom upprop. Det finns också personer, alltså att man då liksom går ihop i mindre grupper för på sådana stora regler eller på sådana forum kan man, finns det mycket regler. Man kan inte outa liksom privat, alltså vem som helst. Nej. Liksom att man får så. Bra, så det är mycket typ material som skickas bakom liksom hemliga saker. Liksom.
Så jag man bara kastar sina bara, jag har hittat den här killen, han ser suspekt ut på ett klassfoto från
ja, men det är typ så.
76, det är han. This is our guy.
Men det är många sådana. Det hinner inte. Alltså, det finns vissa som verkligen har inside information som jag lite därpå. Och då jag fick också veta dagen innan tidningen skrev om det här.
Jäklar, vad mäktigt.
Ja, det var coolt.
Då har du ändå tagit dig långt.
Ja, och verkligen. Och vi fick ett shout out från en på Sacramento sheriff, han ansvarig. Inte jag personligen.
Nej, men
man bara, cool.
Du bara, aj då.
Privatspanare, cool.
Hur många Sverige är det då?
Vad sa du?
Hur många liksom är ni med i, alltså är det, liksom det är från överallt? Eller?
Ja, precis. Mm. Det är också därför jag bloggade om det, för att jag ville prata med någon om det på svenska. Liksom. Jag visste ingen som var så jag. Däremot så är jag folk. Liksom. Men det var ett fall som man går, ja, folk bara, nu måste jag ta ett paus från det här. Det äter upp mig liksom, att man rådde varandra så bara, ta en paus. Så att, nej, men det är mycket, men det var många liksom skandinaviska personer som jag samarbetar med Finland, med Norge främst.
Har du träffat dem?
Nej. Alltså det var såhär,
du måste träffa Sofia.
Ja, men du var så först. Såhär, det var någon person som bara, när de griper honom, då anordnar jag en stor fest.
Lalalala. Du bara, vad är det?
Ja, precis. Så bara, vad hänt?
Gud, vad coolt.
Sista frågan. Kommer du ge dig hän till något annat fall nu?
Men då kommer ju min man lämna mig faktiskt.
Och det var inte värt det?
Men det var 5 dagar innan gripandet som jag bara släppte det också. Jag bara, ursäkta, men jag måste bara få koll lite nu. Men jag skulle vilja ta mig an ett svenskt fall ändå. Det finns ju, GV har väl raddat upp några som ska gå och lösa. Men
typ att det är ganska många som har läst.
Gör det bara... och värva mig. Jag lovar. Om vi tar ett svenskt fall så är jag med. Jag har lite lättare att läsa på svenska, tror jag.
Du, Ida. Tack så jättemycket för att du ville komma hit.
Det var fantastiskt.
Det har varit otroligt. Vi är så himla glada. Och läs mörderier. Där kommer ju du också fortsätta skriva, tänker jag, uppdateringar och sånt. För du skrev väl nu senast efter presskonferensen?
Ja, jag har inte skrivit. Alltså då och då skriver jag. Man får små saker.
Man kan också gå in och bara backtracka få all information som man behöver.
Det finns så jävla mycket där. Det är en superbra blogg, verkligen. Så gör det. Och
tack snälla.
Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick komma. Ja.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.